vad mycket folk det var. Ja, jag heter Stefan och jag är med i församlingsledningen här. Jag är inte pastor här, det är Henrik som är det. Men vi hjälps åt lite grann. Till vardags är jag lärare på skolan. Hoppas inte ska bli allt för tråkig lektion. Jag lovar att ni inte ska få någon läxa i alla fall. Så det kan väl kan vara något positivt. Ja, tack för vittnesbördet till Helena och Clemens. Det var härligt att höra. Och tack för en fantastisk barnvälsignelse. Och det kom till mig så starkt här. Jag tänkte på det här. Det jag ska säga egentligen, det handlar ju om det här med barnaskapet egentligen. Att bön, det handlar om vår relation till Gud. Att vi är barn till honom. Och precis så där 20 år sedan, lite mer, så satt jag i ett rum på Löwenströmska sjukhuset uppe i Stockholm. Och jag höll en liten bebis i min famn som inte var så vacker. Han hade gått över månaderna och han var, ja, vilken färg hade han? Han var väl nästan gul, alltså. Han var skrynklig och huvudet, vet ni, det var inte sådär runt och fint, utan det var trekantigt nästan. Och han var tjock och sådär. Och jag minns att jag satt med honom i famnen, jag höll honom mellan mina händer så här. Och det var något så fantastiskt, alltså, att hålla det där nya livet i min famn. Och jag kände att jag tyckte bara så mycket om honom, precis som han var. Och det blev så starkt för mig här nu när vi så hade barnvälsignelsen också. Det finns någonting väldigt viktigt i det här med barnaskapet. Att Gud älskar oss precis sådana som vi är. Han bryr sig inte om hur vi ser ut eller hur vi är, utan han ser oss precis sådana som vi är. Och han tar oss i sin famn och han älskar oss. Mycket, mycket mer än vad vi kan älska våra egna barn. Ja, nu har han nog sagt det viktigaste egentligen. Nu ska vi prata om vår attityd i bönen här. Ska vi se om vi får upp någon bild här. Ja, ska man trycka på F5. Detta är vårt tema. Henrik talade förra söndagen om att Gud hör vår bön och han förmår att svara oss. Och det har vi hört om här idag. Men vi, och jag fick det här ämnet. Vilken attityd ska vi ha då när vi ber? Hur ska vi närma oss Gud egentligen? Hur ska vi komma till honom? Och lite om kroppsspråket också. Här står jag nu och vi står när vi sjunger. Och ibland så sitter vi när vi ber och ibland står vi. Och hur ska vi egentligen vända oss? Jag tänkte läsa Lukas kapitel 18 här om två män som gick upp till templet. Och ni har kanske en del av er hört den här liknelsen som Jesus ger i Lukas kapitel 18. En liknelse är ju en berättelse som försöker att säga någonting till oss. Och Jesus använde sig av många liknelser där han försökte förmedla någonting viktigt till de som lyssnade. Och den här liknelsen, den talar som en farisee och tullindrivare, och vi ska ta och läsa den. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisee och den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där: jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides, så vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Herre, jag ber att du ska tala till oss den här stunden. Tack för ditt ord, Herre Jesus. Tack för att du är här den här stunden. Och jag ber att du ska leda våra tankar, du ska leda mina tankar. Låt ditt ord få tala, Herre Jesus. Tack för den stora förmånen det är att få tillhöra dig, att vara ditt barn, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Amen. Ja, lite först om sammanhanget. Alltså två män som går upp till templet för att be, en farisé och en tullindrivare. Två attityder som står i väldig kontrast till varandra. Den ene var en farisé, alltså en religiös och en väldigt rättrogen person, och den andra tullindrivare. Jag ska strax förklara vad det var för några. Men det är viktigt att komma ihåg också vad Jesus säger allra först där, om jag backar tillbaka. Han vände sig alltså till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. Det var de som han riktade sig till. Det står inte att han vände sig till fariseerna, men han vände sig till dem som hade den här attityden. Och de här två männen går alltså upp då till templet för att be. Och vem var då farisén? Ja, fariseerna var ett religiöst och ett politiskt parti bland judarna ända från århundradet före år 0, alltså ganska långt innan, och ett tag efter också. Namnet fariseer betydde förmodligen de avskilda. Rättrådighet och religiös noggrannhet var viktigt för dem. Och deras mål det var att bevara den judiska kulturen och öka dess livskraft inom folket. Och de betonade renhetsreglerna, tionde lagarna och sabbatsbudet. De gjorde allt för att följa sina egna regler. Och de var stolta över detta, och de följde alltid hela lagen till punkt och pricka enligt en komplicerad muntlig tradition som de själva hade utarbetat. Vad var då en tullindrivare? Ja, sammanhanget när Jesus berättar den här liknelsen, det är ju att den romerska makten hade ockuperat landet, och de hade en rad skatter som de ålade då, både de som hade jord, de som hade egendom och handel som skedde då. Och en del av de här avgifterna de togs upp vid gränser och stadsportar. Och de här skatterna då, de tog inte romarna själva upp, utan de la över det på personer i folket då som fick den här uppgiften då. De kallades för publikaner också. Det var att de hade alltså en rätt att ta upp skatt egentligen. Publikanerna i sin tur, de delegerade till de som kallades för tullindrivarna. Och det här var en lönande affärsrörelse. De tjänade massvis med pengar på det här. Och de la det här, alltså de såg till att de fick in pengarna. Oftast använde de ett privat godtycke. De såg till själva hur mycket de skulle tjäna. Och de ansågs av folk som ena riktiga förrädare alltså. De samarbetade ju med ockupationsmakten. Så tullindrivarna, det var en föraktad grupp. De var anställda av de hatade ockupationsmakten. Den hatade ockupationsmakten, romarna. Och flera av dem var faktiskt rena tjuvar. Då kan vi förstå lite bättre, vad är det Jesus säger egentligen då? Farisén, han går alltså in i templet. Kanske var det vid morgonbönen klockan 9. Han går in i yttergården på templet. Han banar sig väg fram där bland alla tempelbesökarna. Och så ställer han sig väl synlig för alla. Och så lyfter han sina ögon mot himlen och ber om sig själv. För tittar vi på bönen här, så är det egentligen en fruktansvärd bön. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Hans bön är helt självcentrerad. Han förlitar sig på sin egen godhet. Han sätter upp en egen godhetsnivå, vad han ska nå upp till. Och han klarar av den, för han har ju gjort alltihopa det här. Han är inte som andra onda människor. Han talar hela tiden i första person singular, jag. Och ni som ni ser har satt det i rött där. Det är många jag. Jag tackar dig Gud, jag är inte som andra. Jag fastar, jag lämnar 1/10. Jag är minsann inte som de andra. Han ber inte om någonting. Varför det? Jo, eftersom han behöver ingenting. Han litar ju på sig själv och sina egna prestationer. Han behöver inte bekänna någonting, eftersom han har hållit alla bud och han har uppfyllt lagen. Han har inget dåligt samvete. Han har inga problem när allting är bara bra. Och så jämför han sig till sist med de allra värsta han kan tänka sig. Tjuvar, bedragare och horkarar. Eller som den där tullindrivaren som står där borta. Ja, man kan fundera här lite grann över självkänsla, tycker jag. Och nu när jag skickar med det här till våra cellgrupper i veckan, så tycker jag det skulle kunna vara något att prata om i våra hemgrupper. Om självkänsla och självuppfattning. Förmodligen så hade inte farisén så särskilt god självkänsla. Han behövde nog höja den lite, tror jag. Och det här kan ju vara ett sätt att känna sig att man mår lite bättre då när man jämför sig med andra. Jag är ju inte som han där. Jag är inte som den där tullindrivan. Hur kunde den där tullindrivan ens tänka tanken att komma hit till templet idag? Han som är en förrädare, en tjuv och en som samarbetar med romarna. Ja, kanske han kände sig lite bättre då. Vad är en sund självkänsla egentligen? Och hur får vi den? Frågar jag mig lite grann här. Hur undviker vi att varken ha för höga tankar om oss själva, utan att vi kan ha en realistisk självkänsla? Och inte heller å andra sidan då falla i någon slags offermentalitet, att jag duger ju inte till någonting, jag klarar inte någonting. En sund självkänsla. Ja, jag tror att Guds kärlek kan ge oss den sunda självkänslan. Jag tror att när vi får uppleva att Gud älskar oss precis som vi är, så kan vi få en sund och god självkänsla. Det var fariseens bön då. Vi ska titta nu på tullindrivarens bön här då. Ja, hans bön är inte så lång. Gud, var nådig mot mig, syndare. Det är hans bön. Det står att han vågar inte ens lyfta blicken mot himlen. Istället så bekänner han sin egen ovärdighet och han ber om Guds nåd. Och Jesus säger att det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är Jesu ord om detta. Han var alltså medveten om sin egen andliga fattigdom. Och därför så öppnade han sitt hjärta. Han såg sitt eget behov. Och han visste säkert hur mycket pengar han hade lurat av folk. Och han var antagligen medveten om också att han inte hade varit i templet på länge. Han hade inte gått dit som han skulle. Han hade inte uppfyllt de där bönerna som han skulle borde ha gjort egentligen. Inget offer skulle vara nog för att kunna kompensera det han hade gjort. Och därför så är det enda han kan be om det är nåd. Och han kan knappt formulera sin bön. Bördan, pressen, tyngden är stor på honom. Och han kan bara ropa till Gud: Gud, var nådig mot mig, syndare. Och jag tycker det är ett eko här lite av psalm 51. När David säger så här i psalm 51: Gud, var nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Det var ju efter när David hade begått en äktenskapsbrottet med Batseba. Och han bara ropade till Gud: Gud, var mig nådig efter din godhet. När han säger det här så står det att han slår med händerna mot bröstet. Jag vet inte om jag har tänkt på det så ofta. Han slår med händerna mot bröstet så här. Och jag vet inte om ni har sett på TV någon gång när ortodoxa judar, när de ber, så står de ofta med någon bok eller så här, och de bockar sig så här. Har ni sett det? De står så här. Ja, det gör ju inte vi så ofta i vår kyrka, men det var någon som sa till mig, det är säkert någon som vet bättre, men att det handlar om att man vill att hela kroppen ska vara involverad i bönen. Hela mitt jag är med i bönen. Och kanske det är lite av det som han känner här också. Han slår mot bröstet för han vet att det är inifrån hjärtat hjärtat som hans synd kommer. Det är därifrån roten är. Med två tomma händer så slår han mot bröstet för att visa att han har inga religiösa prestationer. Han har inget offer att komma med. Han har inget att visa upp. Han har inga ursäkter, inga förklaringar. Bara ett rop om nåd. Och då blir ju den här texten också en text där det handlar om frälsningen, om att få komma till Gud då. Det är först när vi inser att vi behöver Gud, att vi är långt ifrån fullkomliga och att vi behöver hans kraft för att kunna växa och för att bli det som Gud vill att vi ska vara. Det är då det händer någonting. Det är då vi kan vända oss till Gud och be om hans hjälp. Tullindrivaren, han litar inte på sig själv. Han kunde inte rada upp någon lista där med vad han hade gjort. Och det kan, du kan också göra det idag här. Om du är här och du känner att du kan inte komma med den där listan med goda prestationer eller goda gärningar, du behöver inte göra det. Du kan bara komma till Gud genom Jesus Kristus och lita på det, att han, det han har gjort för dig. Han har vunnit den eviga rättfärdigheten. Rättfärdighet är ett sånt där ord som vi använder och som vi sällan kanske förklarar, men det handlar om att vara i en rätt ställning inför Gud, att ha funnit den där relationen, personliga relationen till Gud, och den får vi genom tron, inte genom någonting vi har presterat, bara genom att tro. Och det är ingenting som du eller jag kan förtjäna. Det hjälper inte om vi ber och gråter, suckar, fastar eller hur mycket vi än gör, så kan vi inte förtjäna den rättfärdigheten. Och evangeliet säger så här, att det är, du får en annans rättfärdighet, Jesu Kristi rättfärdighet. Den får du ta till dig. Den kan du hålla fram inför Gud, och den är giltig. Och du kan säga på det här viset: jag är rättfärdig. Jag är rättfärdig. Det är ingen högfärdighet, det är inget högmod. För du grundar inte din rättfärdighet på dig själv, utan du grundar den på vad Jesus har gjort för dig. Det är han som har köpt dig fri. Han har betalat din skuld. Han har betalat skulden för alla synder. Det finns inte en synd som inte Jesus led och dog för på Golgata. Älskad, förlåten, fri har vi skrivit på väggen här. Halleluja, pastorn. Detta är fantastiskt. Nu ska vi se. Ja, några tankar nu om bönen här. Nu kommer kanske lite mer personliga då. Det här med böneställningen och kroppsställningen skulle jag säga någonting om här. Vad är meningen? Jag tror inte att den har så stor betydelse. Men visst kan kroppsställningen säga någonting om mitt hjärtas attityd. Vi kan inte böja knä med hjärtat, det går ju inte, va? Men vi måste ju göra det på något sätt. Men visst kan det säga någonting om det. Jag kommer ihåg när vi bodde i Sydamerika, i Ecuador, vid ett tillfälle. Så, eller varje måndagkväll hade vi ledamöten där. Och det var bönestunder och vi hade ett kontor och det var en heltäckningsmatta. Sån där mjuk heltäckningsmatta som ni vet man har i Amerika och sådär. Och det var jättebra. Man kunde både stå på den och man kunde böja knä och man kunde, ja, det var riktigt bekvämt. Och jag minns det var en man där, han var med i ledarskapet, var ledare för en av våra cellgrupper. Han hade ett problem med sin höft, så han kunde inte böja knä. Han ville göra det, vet ni vad han gjorde då? Han la sig raklång där, han låg med, liksom på mage, rakt upp och ner där. Och där låg han. Alla andra, ja, de stod och satt och böjde knä. Men han låg med ansiktet, näsan rakt ner i den här heltäckningsmattan. Och jag kan se den här bilden framför mig. Det var verkligen mattbön kan man säga. För det var ofta så kröp folk runt på den där mattan och de barn förlåtes och försonades och de uppmuntrade varandra och bar för varandra. Det var härliga möten på den där heltäckningsmattan. Ja, på tal om matta så funderar jag på om jag skulle tagit med mig en muslimsk bönematta som jag har i skolan och visat upp den. Ni kanske har sett sådana. Och jag tänker ibland på muslimerna när de ber. De knäpper inte händerna, de blundar inte. Vet ni hur de gör? Ja, de gör så också. De böjer knä på en matta. Men ofta när de ber så håller de ut händerna så här och så ser de rakt ut. De ber med öppna ögon. Sen böjer de knä också, precis som du säger. Och ofta på den här mattan. Och tänker man på mattan så är det ju faktiskt en slags böneplats som man har med sig då. Man rullar ut sin matta. Det har jag sett i det enda muslimska land som jag har besökt, i Marocko. Hur en man rullade ut en matta där på gatan och använde den. Och det finns ju faktiskt en utmaning där för oss. De ber 5 gånger om dagen och de har sin böneplats. Vad har vi i vår böneplats? Har vi den där rytmen i bönen? Vi har ju ingen pelare eller lag som säger att vi ska be 5 gånger om dagen. Det tror jag inte på att vi ska sätta upp någon heller. Men det, Rune Hjelman talar om att man ska hitta sin stol kanske. Att man kan hitta en plats. En någonstans där jag kan bara få vara i Guds närhet. Det är inte dumt. Sen kan man nog tala om ståbön, om gåbön, om att gå och sitta. Jag tror inte att det har så väldigt stor betydelse egentligen. Men det vi kan lära oss här av den här, kroppsställningen spelar kanske en mindre roll. Det är väl för det första tycker jag det här att böneshow, det impar inte på Gud. Att göra någon show av det, där jag ska visa, det tror jag inte imponera på Gud. Utan det är andra saker det handlar om. Bönen tar itu med vårt jag. Det tycker jag lär mig av den här texten. Det är hjärtats attityd som är viktigast i bönen. Och mycket onödigt tror jag behöver skalas bort i vår bön. Det lär också den här texten tycker jag. Jag tycker man kan hitta det. Och då kanske det viktigaste som jag vill säga. Att Gud hör bön från ett hjärta. Det finns en författare som jag gillar mycket som heter John Wimber. Han är död nu, han levde i USA. Han hade hans favoritbön. Den var bara så här. Oh God. Det var inte det där glättiga som jag tycker obehagliga som man hör i alla amerikanska filmer och såpor. Oh my God. Det är inte någon sån bön. Utan det var oh God. Hjälp mig nu. Det tycker jag är en bön ifrån hjärtat. Ärlig bön möter nåden. Det var något som jag tog med mig från den här texten. När ett ärligt hjärta bara säger till gode Gud, här är jag. Då möter bönen förlåtelse. Då möter bönen kärleken som inte har någon gräns. Då sker det något fantastiskt. Ärlig bön möter nåden. Jag har faktiskt hittat på själv. Det gäller att vara ärlig här. Men det som kommer, och frågan är också hitta på själv faktiskt. Vi ska se här nu om du kan hjälpa mig och ladda upp de här för cellgrupperna nu då. Men det här är mitt förslag på lite frågor i alla fall för veckan som går här. Vilka tankar får du utifrån liknelsen om farisén och publikanen? Vad får du för tankar när du läser den? Hur viktig är böneställning eller böneplatsen för dig? Har det någon betydelse? Är det svårt att be ärligt? Och i så fall varför? Här måste jag... Jag kommer ihåg en bön. Jag vet inte om du har varit med om det här. Att du har hört en bön någon gång och den har gjort starkt intryck på dig. Jag har flera sådana minnen. En bön som jag hörde i Spanien, och den var på spanska då, men jag ska ta den på svenska ungefär vad jag minns av den. En bön som gjorde starkt intryck på mig, det var vår goda vän Victoria nere i Spanien, som bad så här ungefär: Gud, du vet att jag tvivlar. Jag vill bekänna att jag tänker inte så ofta på dig. Jag lever mitt liv som om du inte finns. Oj, tänkte jag. Men det var en ärlig bön. Och jag minns hur hon berättade om detta, om sina tvivel, om sin kamp och hur hon kämpade. Men det var en ärlig bön från ett ärligt hjärta. Är det svårt att be ärligt? I så fall varför? Hur kan vi bli mer ärliga i vår bön? Hur kan jag bli mer ärlig i min bön? Hur kan mitt böneliv få en djupare dimension? Och sen det här som jag nämnde innan då, om självkänsla. Vad är en sund och en rätt självkänsla? Hur kan jag få den? Kan det här vara några frågor för cellgrupperna? De kommer på din sajt, eller? Box Henrik Korslind. Jag ska avsluta nu. Klockan har gått här, tror jag. Men jag läser en annan text där Jesus talar om bönen. Det är kanske någon annan som ska predika om den. Det vet jag inte. Henrik, kanske du kanske ska predika om det här. Jag ska inte predika över den. Jag ska bara läsa den. Den är från Bergspredikan kapitel 6 i Matteus. Där det är ordet alldeles innan Fader vår, den kända bönen. Där säger Jesus så här. Och jag tycker den hänger ihop med liknelsen om farisén och publikanen, tullindrivaren också. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så säger Jesus. Nu ska vi se vad jag har mitt sista papper. Nu ska jag citera en av mina favoritförfattare, som de som har hört mig här innan, de vet att jag brukar tjata om honom. Henrik har inte läst boken, så han ska få låna den av mig. Dietrich Bonhoeffer, han var präst i Tyskland under andra världskriget, dog i koncentrationsläge. En av de som kämpade mot diktaturen och mot nazismen. Han fick offra sitt liv för det. Han skriver så här om den fördolda bönen. Vi får veta att vår fader redan känner till vad vi behöver. Jag tycker det var så bra det här citatet, så jag har satt upp det här så ni kan läsa det. Innan vi har bett honom om det. Det ger vår bön en djup tillförsikt och en glädjefull visshet. Det är inte formuleringen och inte de många orden, utan vårt förtroende som når till Guds faders hjärta. Han som har känt oss långt innan vi lärde känna honom. Den riktiga bönen, det är inte en prestation, en övning eller en from attityd, utan den är barnet som talar om sina behov för sin far. Därför är bönen aldrig en uppvisning, vare sig för Gud eller för oss själva eller för andra. Om Gud inte visste vad jag behöver, då måste jag tänka efter först. Vad ska jag säga till honom? Hur ska jag säga det? Och ska jag verkligen säga det? När jag ber i tro utesluts alla sådana övervägande och demonstrationer. Alltså Bonhoeffer, han talar om fadern att spela upp den här böneshowen med mig själv. Det var ju det som farisén gjorde. Han spelade upp den för sig själv. Han svarade på sin egen bön. Han var sin egen helt och hållet. Han var sin egen åhörare. Han ordnade till och med sitt eget bönesvar. Jag har hört min bön, ungefär, gjorde han. Så gjorde farisén. Nej, säger Jesus, så ska det inte vara hos oss. Den äkta bönen, den handlar om att mitt jag måste dö. Och det tror jag vi kan säga i vår tid, vår självupptagna, egoistiska. Det talas om egoboost i vår tid. Det är jaget som är i centrum. Jaget måste dö, säger Jesus. Jaget måste avrättas. När Jesus ensam härskar i mig och hans vilja regerar, där i gemenskapen med honom, när jag följer honom, då kan jag be att hans vilja ska ske. Låt din vilja ske. Ja, han vet redan innan vad jag behöver. Tänk, vad fantastiskt. Bara då är min bön trygg. Den är stark, den är ren. För då handlar det ju om att Jesu vilja ska ske i mitt liv. Och då är bönen en verklig bön. Då är det barnet som ber sin far. Den far, fadern som känner sitt barn. Då är det en utsträckt hand som möter Guds älskade faders hjärta. Han vet redan vad du behöver. Han vet redan vad du behöver. Herre, jag tackar dig. Tack för att du är här den här stunden. Tack för att du vet vad vi behöver. Tack för att du känner oss var och en. Tack för att du känner våra hjärtan. Och du vet vad som finns i våra hjärtan. Du vet vad som finns i mitt hjärta just nu. Herre, kom med din nåd och din kärlek den här stunden. Du känner oss var och en som sitter i den här kyrkan idag, den här söndagen. Du vet vad vi behöver. Hjälp oss att vara ärliga. Ärliga inför dig. Ärliga inför varandra också. Herre, vi behöver dig. Vi behöver din nåd. Vi behöver din kärlek. Ta hand om oss, Herre. Ta hand om den här avslutningen av gudstjänsten. Tack för att du gör det. Tack för att du älskar oss så mycket. Tack för att du älskar oss precis som vi är. Tack Jesus. Amen.